Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallå där, den här veckan snackar vi lite om Tiger Woods nya ryggproblem. Vi blickar tillbaka mot det som hände på Hawaii och framåt mot Palm Springs och veckans PGA Tour-tävling. Hur mycket tur behöver man egentligen? Hallå, hallå, hallå. Onsdag har ju blivit någon form av återkommande dag och stund för golfsnack här på Simon Golfs Facebook-sida, och det är inget undantag den här veckan. Vi kör nu här runt lunchtid är det när vi kör live, och idag så är Tommy med från The West Coast och Mats, du är hemma i Södermanland där i Nyköping. Vi ska snacka lite idag om senaste rubriken kring Tiger. Vi kommer prata om det som hände på Hawaii. Vi kommer snacka upp veckans tävling som är The American Express. Ni vet, på den här härliga banan i La Quinta där, Palm Springs. Snacka lite svensk läget och lite allt möjligt gott som vi hinner med på den här dryga halvtimmen. Vad det kan bli vi snackar. Om ni är med live och så får ni jättegärna höra av er. Det går bra. Skriv gärna en kommentar eller ställ en fråga eller vad ni vill. Under tiden ska vi se om Mats och Tommy kan svara på det. Och om ni känner att jag hinner inte med det här nu, då kan man ju kolla på den sen. Eller på vår podd som kommer ut senare i eftermiddag efter 16:00 så ska den finnas. Simons golfpodd. Det kan ni hitta där podden finns. Ungefär så. Men ni är välkomna, och vi kör med bara att kolla läget lite. Det ser soligt ut i Göteborg, men det är kanske din lampa inomhus som är lite sån solljus glimt på, Tommy, där, eller hur är det?
Nej, det är helt otroligt. Det är 20 grader och sol här.
Det är det verkligen inte.
Nej, det är det inte riktigt. Det är skönt att vara inomhus just nu.
Ja, jag förstår det. Men det regnar, eller?
Jag får ju lyfta blicken lite här och titta
ut. Du behöver inte ens kolla ut, det regnar alls i Göteborg.
Precis. Nej, just nu är det uppehåll. Så att, ja, det är bra. Så att vi får skynda oss på här så jag kan springa ut och få lite luft.
Ja, det är bra. Och Mats, du har ju också den här som man hade så här på 70-talet, den här lampan som man solade med. Min mamma hade en sån ju, som hade en sån stor lampa.
Så är det. Man får ju ladda nu, för det kommer lite strålande tävlingar framöver här.
Ja, Mats och till med göteborgare. Det var kul. Jättebra. Vi går rakt på sak här då. Tiger Woods, ny ryggoperation, återigen under kniven. Och Tiger, hur länge ska han klara av och vilja komma tillbaka till världsgolfen efter dessa operationer? Det verkar ju otroligt. Det är ju ont igen då.
Ja, det var ju femte operationen i ryggen, och han har väl ett 25-tal operationer totalt runt om i kroppen. Vänster knä är ju det ett av dem som han opererat mest. Mm. Så att, nu blir hans säsongstart förskjuten då. Jag skulle ju ha varit med här nästa vecka, och även då kan han ju inte spela tävlingen i Los Angeles där han är värd. Så att, vi får se det. Det beror på hur länge han orkar och kämpa. Och han är ju 45 nu då. Så att får vi se hur länge han orkar. Ja. Tommy kanske är ett bättre.
Nej, jag tänker tillbaka. Det är länge sedan nu. Men jag kommer ihåg att jag såg en intervju. En tv-intervju med gamle quarterbacken från 49ers, Joe Montana. Och så läste de upp hans skadelista och operationslista. Och den tog ju aldrig slut. Jag tror inte de hann läsa klart den. Riktigt så många operationer kanske inte är, men det är klart att det känns både tungt och osäkert och lite fascinerande på samma gång. Och det, ja, det är väl det här vi har sagt i flera år, att kroppen är nog värre däran än vad vi tror till och med. Men det är klart, han har ju ett huvud som få andra. Och det är ju, man hoppas ju att vi ska få se mera och att han ska orka komma tillbaka en gång till och sådär. Samtidigt vet jag inte vad det var de städade upp i ryggen den här gången riktigt. För att han är ju tydligen redan ute och i alla fall på golfbanan och slår lite bollar. Så att det var inte kanske inte lika stort ingrepp då som när de har gjort de största operationerna. Men en operation är en operation, det vet man själv. Ett lillfinger så är man ju en bit ifrån att spela Masters, ja, eller vad det nu kan vara.
Ja, ja. Ja, det är fascinerande. Och Nota Begay då, som är dels expertkommentator men också hans kompis, säger att han var ute och slog bollar, som du sa Tommy, här bara så som häromdagen. Så att, oklart då vad det är för typ av operation, men han har sagt själv då att BSN Foundation, jag kommer tillbaka snart, det gör jag. Så han vill ju spela vidare.
Ja, det jag tänker på, alltså bara som en grej, det är ju liksom att det blir mer och mer svårt för honom att hålla liksom en kontinuitet i sin träningsupplägg och tävlingsprogram. Det är ofta att det blir någon fel någonstans, för att han får ju belastningar på andra ställen då när han har opererat sig och justerat. Så att vi har ju sett det, att det har spelat några tävlingar och sen så blir han ont i någon nacke eller någon rygg eller någonting, och sen borta och så ska han tillbaka igen. Så att det är svårt för honom att få ihop alla delar i spelet, även alltså om han är bra mentalt. Men det gäller att få liksom inte bara att han kan slå bollen, utan även att han ska kunna skåra sen när vi närmar oss Masters. Så det är det som är svårigheten.
Det hade ju varit kul att ha med honom på Riviera då, där han är i värld för tävlingen. Men där har han ju haft svårt att prestera även när han har varit frisk och i bra form. Så att, vi får se lite hur han tänker det.
Det kan ju vara att han känner att jag spelar ändå inte bra där. Nu slipper jag spela i år. Nu kan jag bara vara värd. Så att han liksom, vad vet jag. Ja. Vi får se. Vi tycker om Tigers golf och hoppas att få se han igen förstås då. Har ni sett dokumentären förresten på HBO?
Jag har sparat det lite.
Jag har kollat först.
Det får sitta ostört.
Ja, precis. Ja, den är sevärd. Det är en del intressanta saker kring den. Bra, vi lämnar Tiger för den här gången då. Han lär ju återkomma. då och då.
Säkerligen.
Och vänder oss tillbaka lite till en annan som nu håller på att bli en golfikon på riktigt. Var det femte seger nu, Mats, för Kevin Na? Eller hur var det? Och det var väl typ fjärde på fem år och sånt där.
Ja, han har ju spelat jättebra jämnt här de senaste åren, och han är väldigt speciell, alltså tycker jag. Alltså, vi ska komma ihåg, han hade ju då problem för några år sedan, han inte kom av 10 och hade bekymmer, och så löste han det. Men han är ju väldigt duktig på att slå rakt och väldigt duktig på korta järn, och han, den här banan som de spelar, alltså hans säkerhet och wedge-spel är han ju fantastiskt duktig på. Och han har ju även han har vunnit på liknande banor. Jag tänker på Colonial och liknande. Tommy.
Nej, jag tänkte bara den här chippen som vi precis får se här, för de som kanske inte var med söndags. Det där är ju alltså på 72 hålet. Och chip enputt så vinner han tävlingen. Och det ser ju ganska så lätt ut när han gör det här. Men jag minns att Nick Faldo visade precis den där chippen för några år sedan i sändning. Och bara ett par meter bakom pinnen så sluttar det ner för ganska brant. Så att slår man en Faldo visade några bra så här puttar och chippar som bara var lite för hårda. Om man tänker sig att man slår den där chippen utan att få bollen att checka som Na gjorde här, då sticker den där bollen iväg. Att, och det visar ju lite också vad han är gjord av. Han går upp där och tycker att det här ser inte så svårt ut, och bara slår in den här chippen dead vid pinnen. inte fullt så lätt som slaget ser ut när han utför det. Han har kvaliteter.
Ja, det var ju du kommer ju ihåg det så tydligt, eftersom klockan var ju inte 4:30 på morgonen, utan det var ju bara vid 1:30-2 någonstans där, för att det var tidigare lagt, Tommy, så du var ju fräsch när det skulle avgöras.
Det är det tidigaste jag har gått och lagt med år hittills, så att jag har ju Hawaii-tid fortfarande.
Ja, annars var det ju en annan story också kring den här tävlingen, förutom den som skulle vinna. Brandon Steele var ju med uppe år igen, men föll tillbaka, lyckades inte knyta ihop det. Det trodde jag han skulle göra, så jag somnade in där alldeles för tidigt och la mig huvud på kudden. Vi tänkte, nu vinner han i det här, får kolla imorgon hur det såg ut. Men han tappade igen. Och dessutom var ju Chris Kirk, Tommy, liksom någonstans nästan den starkaste rubriken kring det hela, även fast Kevin Aiko vann. Så var ju Chris Kirks historia och kampen att komma tillbaka efter sin depression, alkoholism, med sista chansen här. Eller hur? Visst var det Chris Kirk? Så ni pratade mycket om honom också.
Ja, det var otroligt starkt. Alltså, det här var sista chansen, sista tävlingen. Han visste när tävlingen började att han behövde en delad tredje plats som sämst för att ta tillbaka sin status på touren då, med den här medical extension efter alkoholismen, som du säger. Och har ju spelat en del tävlingar under hösten här och inte spelat fullt så bra. Sen att han har vunnit tävlingar 5 år tillbaka i tiden och att vi vet att han är duktig, det är en helt annan sak. Att gå in och så dessutom starta finalronden med 2 bogeys direkt i början och halka ner och sen komma tillbaka och kanske till och med inklusive Na som vann, så tycker jag ju att Chris Kirk gjorde starkaste insatsen. Han släppte loss och visade vilken duktig spelare han är sista 9 hålen och presterade och klarade av det här. Otroligt imponerande. Det kan väl Mats intyga som har varit i pressade situationer också. Det är inte bara att gå in och plocka in en del av andra plats på beställning.
Nej, jag frågade egentligen när jag läste om det och alla förutsättningar som var, så tänker jag liksom att ibland så händer att spelare har liksom mer eller mindre bestämt sig att de ska lägga av eller sluta eller sådär, och då släpper spelet. Jag har sett det åtskilliga gånger. Thomas Levé, fransmannen, gick ut och sa att han skulle spela sin sista tävling, vann, och några år senare så är han med i Ryder Cup. Alltså lite grann så kanske det var för Chris Kirk, att han liksom släpper det, va? Lite, jag gör vad jag kan. Och då kan det liksom lossna ordentligt. Så att, ja.
Det är ju, det där tycker jag är intressant.
Psykologi.
Ja, verkligen. Jag tänker också om att, och Tommy, det är klart att han hade sista chansen. Han hade ju fått behålla en viss jobb, delar han fått behålla med sin historia. Och sen dessutom, ekonomin är ju inte så dålig. Om man ser bara på livets lilla cirkel. Nej. Som han är i, så han hade ju en annan typ av press, och det är väl, tror jag, någonstans vem ska jag vara nu, har jag kommit tillbaka från en depression och fått mycket, så vem ska jag då vara om jag inte får spela golf. Mycket intressant. Vi ska lyssna på Chris Kirk och intervjun efter som han ställde upp på och fick svara på en del frågor, och så här säger han hur det var att komma tillbaka efter den tunga tiden då.
I think it's allowed me to get back to being a good player again, you know. I would say, you know, in 2013, 14, 15, when I was kind of at the peak of my career, that was kind of the beginning. You know, alcoholism is a very progressive disease, and so at that time I probably was not an alcoholic. I was just on my way to being one, and so after the next few years, things kind of got worse, and you know, this being able to kind of hit a reset button for me and get myself into a great place mentally and physically, and just to be able to wake up every day and just be okay with who I am and what I'm doing, you know, I feel like I'm starting every day doing the best that I can and trying to do the best I can for my family, and so that is allowing me to potentially get back to the form that I had before and actually using the skill set that I've been blessed with. I'm so thankful to have the support of my family through these last few years, especially. It's been incredible when they probably were crazy. You could have called them crazy for supporting me, but yeah, my wife Tony and my boys Sawyer, Foster, Wilder. I just love them so much, and can't wait to see them.
Mm. Intressant intervju, eller hur?
Ja, verkligen. Och nej, men det är alltid någonting speciellt med spelare eller personer utanför golfen också som tar sig tillbaka, och det är ju fantastiska historier.
Ja, men bra då. Ska vi lämna Sony Open och Hawaii? Vi fick ju inte Henrik Norlander med oss till helgen där, det vet vi. Vi ska prata mer om Henrik senare, för han är med den här veckan också, precis som Alex Norén. Och då ska vi, Mats, till din drömplats.
Ja,
det är Palm Springs. Här ute.
Jag tror att de flesta golfare i Sverige skulle tycka det är okej att vara med här och spela faktiskt i den här veckan som kommer.
Ja,
det är alltså Coachella Valley. Vi är 2 timmars bilresa öster om Los Angeles i Palm Springs då, den här resortområdet får jag säga, med mängder av fina banor. Och för första gången då så är det inte amatörer med i tävlingen, utan det kommer bara vara proffs som är med. Så att det kommer bli en väldigt spännande turnering, inte minst beroende på att man kan tuffa till banan. Dels, de kommer att spela på 2 banor i början. Men huvudbanan, stagingbanan, är ju tänkt som en tv-bana, en mästerskapsbana. Och där har man ju alltid varit tvungen att vara lite snäll för att det inte ska bli för svårt för amatörerna. Så det ska bli jätteintressant att se hur de kommer att sätta upp dem, vilka flaggplaceringar och så. Och sen är det ju även då lite bättre startfält i år. Många av de här lite större namnen väljer att komma. De vill ogärna spela sina proamtävlingar, men nu är det ju alltså en 72-årstävling då, med vanlig kvalgräns. Så att ett annorlunda upplägg i år då, och det blir väldigt spännande att se vilka scorer de kommer ha.
Ja, verkligen. Det blir ju som sagt första gången utan de här amatörerna och celebriteterna. Det är redan ikväll, Mats, ska vi säga, sänder vi från klockan 11 ikväll, 23.00, sänder vi den här välgörenhetsgolfen 9 hål. Phil Mickelson, Paul Casey är det där med Landon Donovan, och så tappar jag namnet upp på en känd countryartist som också spelar in 1 miljon dollar till välgörande ändamål. Så vill man ha en försmak på läget, ska man kolla ikväll redan. Annars är det ju fina tider, Mats. Du börjar ju inte förrän klockan 9 på kvällen. Eller, alltså, det är ju
nej,
liksom...
men nu är vi ju tillbaka som vi ska. 21 till 01.
Ja.
Och glöm inte bort, Feature Groups börjar ju nu från klockan 18 här torsdag och fredag. Så att nu blir det mycket golf. Och så har vi Champions Tour efteråt också.
Dessutom.
Från Hawaii.
Mm, nej, det hoppar jag in på. Det är för tidigt med 9 här.
Ja, det ska vara långt efter 9.
Passar din dygnsrytm bättre.
Du var ju så bra, Mats, också med att påminna om alla repriser vi har förra veckan. Det är massor med repriser. Ja.
Det är bra. Jag kände att en del som kanske känner att den här tiden var lite försenad.
Alltså... många bra spelare med, många kända. John Rahm hoppade av så ganska nyligen, världsrån här. Annars är ju Brooks Koepka och Phil och det är många bra spelare med. Men också som det brukar vara under den här perioden, under hösten och lite nu, några nya professionella spelare. En av dem är ju John Augenstein, som vi lärde känna i Masters i höstas, där han blev han blev inte bäste, för det blev ju Ogletree, då blev ju Andrew Ogletree blev ju bäste amatör, men John Augenstein klarade katten och blev 55. Och han gör nu proffsdebut. Också en kille som de har snackat mycket om under hösten. Han skulle blivit proffs egentligen i somras här, eller efter Masters förra, som skulle varit i våras. Men nu fick han vänta gå en termin till. Hur kul är det med de här nya? Blir man liksom... blir de bra? Alltså, vi pratar ofta om att det kommer en ny stjärna här. Och så.
Ja. Ja, vi kan säga så här om jag börjar. Alltså, de här är ju bra. Alltså, de som är bland de 5-10 bästa på världsranking bland amatörer, de är klara. det har vi sett de senaste åren. De är bättre utbildade, de liksom kan mer om sitt spel och hur man ska liksom ta sig an torbanorna och så. Så att han har väl kanske en 5-10 invites här under våren och sommaren för att prestera, så får man se. Går det bra för honom och han plockar poäng, så kan man komma med kanske mera invites eller någon måndagskval eller sådär framöver. Annars, om man inte fixar det, så är det Korn Ferry Tour och han får ta den långa vägen. Men det här finns en möjlighet, en genväg till touren direkt.
Ja, klart. Blir man 55 i Masters, då är man ju bra, Tommy.
Ja, det är nog ingen som tvivlar på att han kan spela golf, eller att de som Mats säger är där uppe på amatörvärldsrankingen. Men man ska ju ändå komma ihåg att det har varit spektakulärt här senaste två säsongerna med Morikawa, med Wolf, med Hovland. Alltså vi ska inte räkna med att det kommer att komma en, två, tre sådana varje år här, för det är fortfarande exceptionellt bra. Och lite som Mats är inne på, ja, 55 i Masters är jättebra, men det räcker ju inte att komma 30, 40, 50, utan på 5-10 starter så måste man klara av någon eller några framskjutna placeringar, vilket andra spelare som kommer in på touren, de har ju oftast en hel säsong på sig, kanske 25, 28 starter. Så att det gäller ju att rivstarta för dem. Det är ju det. De har ju inte råd att spela nästan bra i början, utan då blir det ju Korn Ferry Tour och den längre vägen då. Så att det är fortfarande en otroligt svår väg att gå.
Och så behöver man ju ha lite tur också. Cooch on the tee. And what is this right here? Dang. Looks like, all right, I got the break. Eller vad säger ni? Lite tur måste man ju ha.
Ja, det måste man. Det här är ju Alcatraz, det är ju lite...
Den här är fin också. Det här är väl på den andra banan. Det här är en amatör. Här är ju för roligt. Och här är på 18, va? Den här är ju vänster i vattnet.
Ja, hela vägen. Den kan ju inte, det sjuka är att den kan ju inte studsa höger. Det, alltså, det finns ju inte.
Det är så roligt. Jag tycker det är fantastiskt. Så man behöver lite flytbundna.
Vi pratade om turpelle för några sändningar sedan, att varje klubb har en turpelle. Och det där är ju en turpelle, för att den där kan ju inte, du vet ju känslan själv. Du slår en hook till vänster, den kan inte studsa höger, den där bollen. Jo då, såklart.
För Scottie Scheffler kunde du göra det. Och Mats, du kommer ju längta efter det här hålet också då. Det här Alcatraz är ju väldigt speciellt. Ja. Och de här stenarna runt omkring. Och det ser ju dödsläskigt ut. Så jag vet inte hur svårt är det egentligen. 17 är det här uppe på stadionbanan, ska
vi
säga.
Det är ju ungefär lika svårt som 17 på Sawgrass. Alltså de är ju rätt så lika de där. Det här hålet spelas ju lite längre, aningens större green. Men alltså det finns ju ingenting som räddar om man slår snett. Så att blåser inte, så är det inte så svårt. Då ska spelarna kunna slå en vanlig 8, 9 eller någonting sånt. Va? Men om det blåser väldigt mycket, speciellt om det blåser från vänster, om man ska slå kanske en 6a, 7a, då kan det börja bli lite bollar i vattnet. Men
utformningen av greenen skiljer sig lite från Sawgrass. Det här när Sawgrass-greenen blir hård på ovan platån och bollarna studsar över i vattnet bakom, det brukar vi inte se så ofta här.
Nej. 2016 var ju ett år, det var ju första året vi hade PGA-touren, och då var vi ju högintresserade kring den här tävlingen, för då var David Lingmet i god form och han var med och hög om segern här då, men då kom ju han, den där Jason Duffner. Kommer ni ihåg det där? Vi kan kolla på det och lyssna på det. Så det var ju en tävling som slutade med särspel och Jason Duffner vann ju till slut efter att ha haft riktiga flyt just här på Alcatraz. This man has arrived at the gut check 17. This is at the very, very left side. Easy, easy.
I thought I was in the water. Tried to hit it in the middle of the green and pulled one up, and I kind of pulled it a little bit.
His second shot here, actually playable, Raj?
He's just asking Brad Fabian, what happens if I catch a rock with my backswing?
A great break. Ball was sitting up. Kind of looked like something we might see at the Open Championship where you're on some hard pan. There was one rock that was maybe questionable to be in the way.
All in all, Roger, pretty good break, huh? If you're going to be in the hazard, you don't usually get to play it out of there.
I kind of leaned the shaft a little bit with the face open and tried to, you know, hit one where you kind of get a lot of grip.
Jason. I'll be honest, I kind of thought it might have gone in. It hit the pin pretty hard right in the middle.
I was right there with him. The shot he hit was insane. I mean, he had to pick it up real quick, and then the ball should have gone in the hole. Like, I mean, it was good speed right in the middle. Just insane.
Duffner's in with a miraculous three at the Island Green.
Ja, otroligt. Och vi hörde Jamie Lovemark som spelade med Duffner sista. Jag tyckte det var helt otroligt. Så vi trodde ju när vi såg det här att nu får vi en svensk seger där. För den kan man, det går inte att spela där. För det är så mycket stenar. Det måste vara den enda gången någon har spelat från den där stenarna. Helt otroligt.
Ja, alltså jag skulle säga att det är en på 20, en på 30. Kanske ännu mindre att bollen ligger spelbar. För det är ganska hög kant också. Så det är inte bara liksom toppa iväg bollen där. Det gäller att få upp den också. Så att jag hade ju redan räknat hem Lingmert som segrare där när jag såg bollen till överkanten. Ja.
Och då ska vi komma ihåg att Lingmert var i särspel 2013 också. Så det kändes ju verkligen här som, ja, men nu händer det istället. Nu blir det revansch här. Ett par år senare.
Okej, vi får se vem som har mest tur den här veckan. Vi har ju två svenskar på plats då. Vi välkomnar Alex Norén tillbaka till säsongen. Säsongsdebut, har varit över ett tag och tränar lite på Bears Club där. Men nu åkt till västkusten. Ja, vi vet ju att Alex har en högsta nivå.
Förlåt att jag är petig här nu, men årsdebut.
Vad sa jag då?
Säsongsdebut.
Nej, årsdebut, förlåt. Såklart. Helt riktigt. Och visade ju under hösten tendenser på att vara tillbaka efter hela året då egentligen med de tävlingarna. Men har ju en högsta nivå, det vet vi ju.
Ja, han har ju etablerat sig nu och han har ju varit åtta på världsrankingen och han ligger ju så pass högt upp efter fjolårets fina spel på FedEx så att han kommer få spela allt vad han vill. Så att, en bra tävling den här veckan, sen är det intressant nästa vecka då i San Diego där han har varit nära att vinna.
Henrik Norlander började ju ruggigt bra på Sony Open Hawaii 500, men sen så blev det ju missa kvargräns på det. Tommy som jobbade med tävlingen var ju en besvikelse.
Ja, visst var det det. Och lite sådär utifrån sett så lite svårt att förstå vad som hände när det var snälla, fina förhållanden, spelat bra dagen innan och så noll birdies. Att det blev en missad kvalgräns kan väl ske, men noll birdies runt två. Och jag försökte höra med Ville också som var med lördag söndag. De är ju släkt och så, men Ville hade ingen inside den här gången heller, utan det... Vi får väl hoppas att det bara var en sån här dålig rond som även de bra spelarna kan få emellanåt. Att bollarna inte går i helt enkelt. Du är inte riktigt nära pinnen och inte får i puttarna. Så vi hoppas att det inte är någonting värre än så. Men visst var det förvånande och trist.
Henrik Olander har ju bytt utrustning. Vi såg ju på kepsen här nya. Kepsen är märket PXG som... tar fler stora spelare på PGA-touren som sina. Mats, att byta utrustning sådär, hur mycket påverkar det generellt? Och det är klart det är personligt, men hur mycket påverkar det då? Hur mycket tid kan man behöva för att liksom vänja sig med alla typer av slag och hur det funkar? När du tog över där, någon ny fin utrustning på 80-talet där, när det här Spalding Tour Edition eller någonting kom där och glänste. Hur lång tid tar det?
Ja, jag kommer aldrig på riktigt. Nej, fantasy då. Det är nog inte så farligt. Alltså, de vet ju och kan skapa klubbor som är exakt som spelarna vill ha det. Sen har han ju kvar då drive och spoon. Och han har ju spelat kvar med bollen fortfarande, och det är det som kanske är det viktigaste. Han vet hur den reagerar från fairway och framförallt från rough, och lite så. 65 slag första dagen, och låg där mellan 5:e och 10:e plats, så att vi ska nog inte dra oss för hårda växlar på det där. Så att, men det kan ta lite tid, men jag tror inte att det ska vara så stor grej utav det, i och med att han har kvar bollen. Så att och ja, hjärnslagarna, man får klubborna som man vill ha dem och får klubborna att reagera som man vill ha dem också.
Ja, hur stor skillnad är det, Tommy, på klubba till klubba? De är väl inte så, är det stor?
Nej, men det, ja. Jo, alltså det jag skulle säga, det är lite också spelar roll vilket klubbmärke man byter till. Alltså lite intressant faktiskt med John Rahm här, som gick från TaylorMade till Callaway. Båda de tillverkarna kan ju göra lika bra utrustning, men det skiljer sig ganska mycket mellan TaylorMade och Callaway. De har lite olika grundfilosofi från början, och han var lite irriterad här under Kapalua-tävlingen, och nu drog han sig ur utan någon anledning. Jag hoppas att det inte är någonting, men han bytte ju även bollen. Och vi har ju haft Justin Rose för något år sedan. Vi minns när McIlroy skrev det här jättekontraktet med Nike för rätt många år sedan nu. Tog lång tid innan de fick det att fungera. Så att jag håller med Mats här, att jag tror inte att det behöver vara så farligt i Norlanders fall. Han behåller sin gamla boll och så vidare. Men jag är mer nyfiken här på John Rahm och vill hålla lite koll på honom närmsta månaderna.
Det är ganska många då, eller vi har en lista, jag vet inte om ni ser alla, men det är ganska många som byter ändå utrustning. Så det, klart, det finns ekonomi i det också, men jag vet inte hur mycket de betalar, Mats, egentligen, klubbtillverkarna, för att spelarna ska använda deras märken. Jag vet inte hur mycket pengar det är där, men det är ganska många som byter ändå här, får man väl säga att det är.
Ja, det är ju skillnad.
Förlåt, kör du, Tommy.
Nej, jag ska bara säga, det är ju lite skillnad på vilken spelare vi pratar om. När vi tar John Rahm här som är världstvåa, så känns det som att Callaway vill hitta någon ersättare till Mickelson som börjar bli äldre och så. Och där är det nog rätt stora pengar inblandade. Sen är det naturligtvis mindre längre ner.
Tommy Fleetwood, TaylorMade, han var free agent då.
Ja, han har säkert skrivit på ett lukrativt kontrakt i och med att han har växt här senaste åren, Ryder Cup 18, och är ju en profil och har ju varit snubblande nära att vinna US Open och sådär. Så att det känns väl som att de ser honom som en affischnamn här närmsta 5-10 åren.
Ja, ändå lite intressant.
Generellt sett, utan att ta några siffror, så kan man väl ändå säga att det för den vanliga spelaren, alltså om vi bortser från fixstjärnorna, för den vanliga spelaren så är det ju mindre kontrakt idag än vad det var för 10 år sedan.
Ja, vi håller tummarna för våra svenskar. Och Mats, du jobbar ju med villor den här helgen, torsdag till söndag. Så då kommer vi ha stenkoll på läget. 9-1 varje dag, va? Alltså huvudsändningen.
Ja, precis. Man ska ju spela på två banor då, så man startar ju från 1:an och 10:an, 4 olika tis. Så att då är det samma speltid hela tiden då, 21-01.
Jag tyckte jag såg att Henrik Nolander och Alex Norén spelar tillsammans. Två första varv.
Ja, med,
ja, Bronson Burgoon där. Gå ut vid 7:30 tiden, börja på Niklaus Tournament Course där.
Precis.
Ja, så det blir ju, det är bra.
Burgoon, Burgund får lära sig svenska.
Eller också. Ja. Eller också. Ja, vi får se. Det blir väl någon, man brukar alltid lära sig med något svordom där. Det lär man sig snabbt förmodligen.
Det ska man passa sig nu för tiden och säga.
Ja, är det så?
Mm. Vi kan ju fråga Justin Thomas.
Ja, ja precis.
Man ska vara försiktig med vad man ska säga.
Många tror att man kan svära eller säga fulord på sitt eget språk, men det där, det går inte längre. Så,
alla ska vara försiktiga. Så är det.
Ja, man vårdar språket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är riktigt. Jag tänkte vi skulle avsluta här. Mats, du ska ju iväg snart här på möten. Snart där vid lunch och så här. Men jag tänkte vi skulle avsluta lite med idrottsgalan. Som är blivit av i år. Det var en speciell idrottsgala. Den har ju blivit en tradition här nu sedan 2000. Och att vi prisar de bästa idrottsövarna vi har på elitnivå i vårt land. Och i år så var ju också golfen representerad med Julia Engström, som var nominerad till årets nykomling. Fick inte priset där, men golfen var nominerad. Och genom åren så har svensk golf tagit emot 10 priser, inklusive Gärringpris och Bragguld och sådär. Så hur viktigt är det för golfen att vara där och få utmärkelser och synas bland alla skidåkare, simmare och friidrottare och fotbollsspelare?
Jag tror det är otroligt viktigt att vi är med i idrottsfamiljen och liksom att, alltså när det sker då stora prestationer som Annika och Henrik Stensson har gjort de senaste 10-20 åren, att uppmärksammas och att vi finns med i diskussionen bland idrotter. Så att, det tycker jag är jätteviktigt. Och även då att golfen är med nu i OS och får den fokusen eller spridningen för icke-golfare. Golfare tittar ju på golf och sådär, men det är viktigt också att andra också få reda på att golfen finns där som en sport.
Annika fick ju första priset 2002 då som årets kvinnliga idrottare. Det fick hon också 2004. Och så fick hon ju Gärringpriset samma år som 2004. Gärringpriset är ju det priset som folket bestämmer via Radiosporten för att rösta på vilka folket, tittarna, fansen, lyssnarna tycker har gjort bäst prestation. De andra priserna finns ju en jury till. Och hederspriset, så den här bilden vi visar nu, fick hon ju förra året och Annika efter sina prestationer och sitt arbete för golfen då. Henrik Stensson har fått pris också ett par tillfällen. 2017 senast manliga idrottare och så 2014 fick han ju manliga och också Gärringpriset då. Och 17 var ju också Bragdguldet, det enda Svenska Dagbladets Bragdguld som golfen har fått 2017. Årets lag var ju Henrik och Robban med och fick 2010 då. Det var ju egentligen något år för sent, för det var väl 2008 de vann World Cup och skulle fått pris 2009 då. Och 2009 blev de ju två, sen fick det lite retroaktivt, eller hur var det?
Vi gör inget. Det är så många gånger vi har tyckt att golfen ska vara med på olika ställen. Så att det var lätt lite snett kanske, men vi tar det såklart.
Ja, men det är ju häftigt. Och vi hoppas att golfen med framgångarna får plats på idrottsgalan förstås. Det som stack ut när det är idrottsgaler för golfen i år är ju Viktor Hovland. Norges nya stora stjärna som fick pris på den norska idrottsgalan som årets manliga idrottare. Jag tror att han fick årets nykomling. Och det fick han ju liksom i en stenhård konkurrens med populära idrotter. Där Erling Braut Haaland, ni vet, fotbolls, alltså Norges Zlatan i Dortmund. Han fick för honom. Det var ju otroligt.
Ja, helt rätt.
Ja, jag vill inte säga någonting. Jag bara reagerar på det eftersom det är liksom, Norge och golf liksom, de har ju fått liksom le lite åt, men nu börjar det ju hända grejer där på riktigt efter att Tutta då har lagt av, och på här sidan framför allt, och så är det ju någonting alldeles extra med den här Viktor Hovland.
Det är ju roligt att de inte missade den chansen. Alltså det är ju, det är som du säger, alltså för oss var det ju stort när Gabriel Hjertstedt då vann första gången i USA. Jesper Parnevik höll på att jaga det här. Men Sverige var ju en större golfnation då än vad Norge är nu då. Men det är så roligt att de slipper se tillbaka på det här om några år då, och att de har missat den här möjligheten. Det är jättekul att de uppmärksammar Hovlands genombrott, för det är så stort och roligt och fantastiskt kul för framförallt norsk golf, men också europeisk och så.
Ja, vi är ju väldigt mycket syskon, Norge och Sverige, när det går bra för Norge. Då tycker vi väldigt mycket om Norge, såklart. Utan skidåkning då. Bra, Mats, du ska snart få gå iväg här. Vi ska bara påminna om att vi är väldigt fokuserade på PGA-touren här. Men Europa-touren startar om den här veckan i Abu Dhabi, va? Där till exempel Henrik Stenson finns med. Många världsnamn är där också. Justin Thomas var där också. Är det stämmer det? Visst är han där?
Första gången.
Ja, så att det är ju att hålla koll på. Och LPGA-touren har ju sin Tournament of Champions i Orlando med två svenskor, med Pernilla Lindberg och Malin Sagström också den här veckan. Och där ska också Annika Sörenstam vara med, för det är en sån celebrity-tävling också med kändisar helt enkelt, och hon ska spela golf där. Också har vi också koll på. Och så missar vi inte Jo Jung Kim, Mats. Proffsdebut den här veckan.
Ja,
Sydkorea.
Ja, precis. Han är precis som Ogenstein då, som är en av de bästa amatörerna. Och han har rankat världsetta också som amatör. Så att det ska bli väldigt intressant. Och han är också en av de här fyra som har fått invites då.
Ja. Ja, det är härligt. Tänk så gött. Det är gött det med golfen då. Det finns liksom, det finns liksom ingen ände på vad vi kan ta oss an. Och det är så härligt. Och vi får väl komma tillbaka nästa vecka och prata vidare då. Tänker jag. Och så får vi njuta av och titta, och ifall man kan så testa simulatorgolf. Det har jag gjort, och det gjorde du också, Mats, här veckan. Det var ju ruggigt roligt. Tyckte jag i alla fall.
Visst var det det. Det var jättekul att se dig försöka det här.
Jag tog i. Ta i nu, sa du. Jag kom inte upp 100 miles per. Jag är för dålig. Men det var kul. Så gör gärna det. Och fortsätt höra av er till oss via vår Facebook under veckan här. Så kan Mats och Ville svara på era frågor. Och ni är alltid välkomna och kommentera eller ställa undringar. Så välkomna vi tillbaka till den här podden eller vodden eller vad det nu vi ska vara på Facebooks sida för Simor nästa vecka igen. Bra, tack pojkar, ta hand om er.
Detsamma.
Vi hörs och ses. Ja. Hej då alla ni också. Ta hand om er, bra bra. Hej då, hej då, hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.